Välkomna till det 20:e föredraget i serien Jesajas bok. Vi ska avsluta den här serien ikväll för den här terminen och hoppas att kunna fortsätta med det 21:a föredraget i höst. Vi befinner oss i en serie av V-utsagor i kapitel 28 till och med 33, närmare bestämt 5 stycken, och det är den sista av dessa 5 vi ska titta på nu. Allra först, den finns i det 33:e kapitlet, det 5:e V, och det handlar om fördärvaren. Och bakom det uttrycket döljer sig först och främst då den assyriska världsmakten. Fördärvaren ska straffas och Jerusalem ska räddas. Det kan sägas vara en sammanfattning av det 33:e kapitlet. Fördärvaren ska straffas och Jerusalem ska räddas. Och då kan vi först titta på de första 9 verserna. Där vi har V-ordet över fördärvaren. Ve dig, du fördärvare, som själv har gått fri från fördärvet. Ve dig, du härjare, som själv har undgått förhärjning. När du fyllt ditt mått att fördärva, drabbas du själv av fördärvet. När du har fullbordat ditt härjande, drabbas du själv av förhärjning. Vi ser här den sanning som vi har mött tidigare, nämligen att fördärvaren har fått ett uppdrag ifrån Gud. Ett uppdrag att vara Herrens vredesverktyg mot sitt syndiga folk. Och när det uppdraget är fullgjort, då kommer Assur själv att drabbas. Ty Assur visar arrogans och högmod och stolthet och vill inte alls nöja sig med det mått, det uppdrag han har fått ifrån Herren. Assur, fienden, ska själv drabbas av fördärvet. Herren ska gripa in, och när det sker då förskingras fiendefolken, men Sion får bo i trygghet. Till det sanna Sion är uppfyllt av rätt och rättfärdighet. Det jordiska yttre Sion är ju ingalunda fyllt av rätt och rättfärdighet. Profeten har tvärtom sagt att där bor mördare och illgärningsmän. Alla möjliga styggelser har fått rum i den staden. Men profeten talar om ett Sion som är uppfyllt av rätt och rättfärdighet. Och det är alltså det utkorade. Det är den sanna kvarlevan. Och om detta Sion heter det i verserna 5 och 6 också, att Herrens fruktan ska vara dess skatt. Det som utmärker det troende, Guds sanna kyrka eller Guds sanna Sion, det är att man fruktar Herren. Det vill säga, man håller sig till Herren, man böjer sig för hans ord, man förtröstar på honom, man litar på honom. Vi har tidigare mött andra uttryck om denna kvarleva, till exempel att den är rättfärdig, att de allesammans är lärda av Gud, att alla är lärjungar, eller att ingen ondska bor på mitt heliga berg. Och det är alltså då det sanna Sion. Där råder det frid, där är all synd förlåten. Där har man inte förkastat välsignelserna från Herren. Friden, förlåtelsen, rätten och rättfärdigheten som Gud erbjuder och skänker fritt. Men i verserna 7-9 så ser vi att i nuläget så har vi inte ett rättfärdigt land. Landet ligger sörjande genom Assurs trolösa handlande och grymma framfart. Om vi skulle titta lite på några detaljer så finner vi andra versen, bönen om Herrens hjälp. Herre, var oss nådig, dig hoppas vi på. Var dessas arm var morgon, ja, var vår frälsning i nödens tid. För ditt väldiga dån flyr folken bort, när du reser dig upp för skingras folkslagen. Det syftar alltså på detta att fienderna mot Herren och Herrens kyrka eller rike kommer inte att ha framgång. Detta att Sion nu plågas av fördärvaren Assur, förhärjas och slås svårt, och synd och avfall har gripit vitt omkring sig i det jordiska Sion, det är inte liktydigt med att fienderna kommer att segra. Det finns en kvarleva som förtröstar på Herren, som ber om Herrens nåd och hjälp, som hoppas på honom. Och de ska inte komma på skam. För ditt väldiga dån flyr folken bort. Det vill säga, inför Herrens ingripande måste fienden vika. Och det går ju som en röd tråd genom hela Jesaja-boken. Att fienderna måste vika för Herren. Herrens makt, Herrens höghet betonas här liksom på många andra ställen. I femte versen, Herren är hög, till han bor i höjden och han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Och skildringen av Assur eller förhärjaren, den känner vi igen sen förut när det i åttonde versen sägs vägarna är öde. Ingen går mer på stigarna, han bryter förbund, han aktar städer ringa, människor räknar för intet. Det känner vi igen ifrån kapitel 14 bland annat i Jesaja-boken där Babels konung, den fräcke, övermodige fienden, Babels konung, just handlar på detta trolösa sätt. Han aktar städer inga och människor räknar han för intet. Och när sedan Sanherib skildras i kapitel 36 och 37 så betonas just samma sak om honom, att han aktar städer inga och människor räknar han för intet. Han är trolös, han bryter förbund. Och i nionde versen har vi då skildringar av den ödeläggelse som följer i Assurs spår. Landet ligger sörjande, försmäktar. Libanon blygs, står förvissnat. Saron har blivit likt en hedmark. Basans och Karmes skogar fäller sina löv. Allt detta välkända begrepp för israeliten, för delar av landet som utmärktes av frodig grönska, prunkande liv, men så är nu inte fallet genom domen. Ska vi då gå vidare till verserna 10 till och med 16. Här talas det om hur Herren ska gripa in mot sina fiender. Jag kan först sammanfatta innehållet. Herren vill nu visa sin höghet för sitt rikes fiender. Deras brinnande vrede mot Jerusalem ska förtära dem själva. Men också syndarna i Sion måste drabbas av Herrens fredes glöd. Till enligt Guds lag kan endast den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är bo i Herrens gemenskap, där ingen hunger och törst råder. Uttrycket nu vill jag stå upp är ett vanligt uttryck för att Herren griper nu in. Herren kommer nu att hävda sin rätt att utföra sin dom. Och Herrens makt och helighet och vrede liknas vid en eld. Och denna eld kommer att förtära synden och syndarna. Så måste då också syndarna i Sion bli förskräckta. alla gudlösa, alla avfallna, alla otroende måste bäva inför vreden från Gud. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Det är inte första gången som profeten använder sådana uttryck om den helige guden, om lagens dom, om vreden mot all synd. Förtärande eld, evig glöd. Och så från 15:e versen så summeras en del av lagens krav på fullkomlighet, på rättfärdighet. Lagen kräver att man handlar rättfärdigt, att man alltid talar vad som är rätt, att man föraktar allt som är orätt, föraktar vad som vinns genom orätt och genom våld, att man inte tar mutor, att man inte lyssnar till ont tal, inte hör på när folk berättar om sina synder, sina blodsgärningar, att man inte vill se på sånt som är ont. Det nämns här i den 15:e versen, och det är lagens heliga och rättfärdiga krav. Och den får bo i gemenskap med Herren, bo på höjderna och ha klippfästen som sitt skydd och ha bröd och vatten för beständigt. Den som är rättfärdig, den som är fullkomlig, den som håller lagen. Så talar ju Guds heliga lag. Och när nu människan kommer till korta inför dessa krav, då är han ju räddningslöst förlorad om inte Gud skänker rättfärdighet och nåd och frälsning för sin egen skull. Och det är ju denna nåd som det förhärdade förkastar, inte behöver, inte bryr sig om. De ser alltså att Jesaja, som predikar så mycket evangelium, också predikar lagen till dess udd. Så går vi vidare till verserna 17 till och med 24. Och här skildras nu Messias härliga rike. Det är ju betecknande för Jesaja. Vi har sett det många gånger förut, och vi ser det nu, och vi ska se det snart igen, hur profeten kontrasterar saker mot varann. Han talar om avfall och synd, och mot detta ställer han så trohet och härlighet. Han talar om ett härjat och förstört land, och så plötsligt talar han om ett land där det finns vatten och grönska, där det finns trygghet och säkerhet. Här kommer nu en skildring av Messias härliga rike, och detta då som en kontrast till det avfälliga Sion och dess betryck, och som en passande avslutning på de fem V-utsagorna som vi därmed har gått igenom. Profeten målar här Messias härliga rike, då Herren själv är folkets konung och frälsare. Då slipper de att se det fräcka folket med det stammande och obegripliga tungomålet. Assyriskan lät mycket obegripligt förstås, och stammande. Och vi har mött de här uttrycken tidigare, kanske ni minns, i det 28:e kapitlet, om jag minns rätt. Men fienden finns inte i Messias härliga rike. Man slipper då höra det fräcka folket. Då ska Jerusalem vara som ett tält vars pluggar aldrig rycks upp. Och Herrens rike ska vara så segerrikt att också lama kan ta byte. Detta rikes kännetecken är, vers 24, syndernas förlåtelse. Folket som bor där har fått sin missgärning förlåten. Det finns naturligtvis många intressanta detaljer att stanna vid om vi hinner, förutom denna sammanfattning vi har givit. Här talas om skatteräknaren i den 18:e versen, eller skattevägaren. Det är alltså världsmakten som krävde av de ockuperade länderna att de betalade skatt till honom, tribut som man säger. De fick väga upp silver och guld i massor för att uppfylla den nye förstens krav. Men då när Messias rike är ibland oss, då kan vi ropa, var finns nu den här plågaren, den är skatteräknare, den är skattevägare. Var är den som räknade tonen? Och från den 20:e versen så skildras då det sanna messianska riket, det sanna Sion, våra högtiders stad. Vi ser återigen att det här är något annat än det jordiska Sion som enligt profeten är allt annat än våra högtiders stad. Profeten har ju målat det jordiska Sion som ett avfälligt, orättfärdigt stad full av rövare och mördare. Och vi kommer kanske ihåg skildringen i det 22:a kapitlet där folket i Jerusalem inte alls bryr sig om Herren, inte blickar upp till honom som har gjort allt detta, utan tänker bara på sig själva och det jordiska. Och när det ser tröstlöst ut så vänder de sig inte till Herren och ber om nåd, utan de säger låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Men här skildras ett annat Jerusalem, ett annat Sion. Det är våra högtiders stad, det kan vi betrakta med glädje. Det är en säker boning. Det har inte murar som håller på att rämna, så som fallet var med det jordiska Jerusalem. Och det liknas vid ett tält också här i 20:e versen. Ett tält som inte flyttas bort, ett vars pluggar aldrig rycks upp. Det är alltså en evig och fast boning. De som har tältat och tältat flera dagar i rad har levt ett riktigt kringflackande liv, ett nomadliv, vet att det är ganska jobbigt. Man har en ostadig boning här på jorden. Man ska, dels kan det rasa, men man får också ofta riva upp tältpluggarna och ta med sig tältet och så sätta upp det igen. Och så ska det ner och så ska det upp. Och det vittnar om osäkerhet och ostadighet och obeständighet. När nu profeten ska skildra det fasta och eviga och trygga, då säger han det tält som inte flyttas bort, ett vars pluggar aldrig rycks upp. Och då förstår ju åhörarna precis vad det är frågan om, vad den bilden vill säga. Det är alltså inte detta oroliga och kringflackande osäkra liv, utan det är en fast boning, en trygg boning, detta sanna Sion. Ja, 21:a versen, vi har där Herren, den väldige. Det är inte så dumt att ha honom i tältet eller i boningen. Herren den väldige själv bor där. Han är i denna boning. Och så växlar profeten bild. Nu talar han plötsligt om floder och breda strömmar. Men det är en bild för Herren. Han är som floder och breda strömmar. Ingen roddflotta kommer där fram. Det väldigaste skepp kan ej fara över den. Och här liknas då fiendestyrkorna vid en flotta som kommer. Men Herren är så stor och så väldig, precis som stora floder, breda strömmar, att dessa krigsfartyg, denna roddflotta, kan inte nå fram till denna Herrens boning. Och i 22:a versen betonas hur Herren är vår domare, Herren är vår härskare, Herren är vår konung, han frälser oss. Och för en nödställd och otrygg människa så är ju bara en sån vers tillräcklig för att ge styrka och liv. Bara stava igenom dessa ord om igen och säga Herren är min domare, Herren är min härskare, Herren är min konung, han frälser mig. Så koncist och så tröstande talar nu Herren till sina. Sen kan man undra vilka som åsyftas i den 23 versen när det står: dina tåg hänger slappa, det håller ej masten stadig, ej seglet spänt. Del har tänkt på att här talar profeten om fiendeskeppen. Men andra har med större sannolikhet tolkat det så att här går profeten återigen över till att tala om det jordiska Jerusalem. Också det under bilden av ett skepp. Förut så har vi haft andra bilder. Och då är det så med Jerusalem att det är inte väl rustat. Det är som ett skepp som inte har allt i ordning. Masten står ostadig och tågen är inte spända, utan det är oförberett och slarvigt. Så är den innevarande situationen. Och mot detta kommer sedan då den skildringen av Messias rike eller av frälsningen. Då skall rövat gods utskiftas i myckenhet, ja också det lama skall då ta byte. Det betyder alltså att frälsningens dag är segerns dag. Frälsningen liknas ju ofta vid detta att man har vunnit seger, man får utskifta byte och man får göra det i stor myckenhet. Och det är då ett byte som inte bara kommer det starka och framstående till del, också det lama skall då ta byte. Och det är ganska betecknande i Jesajas förkunnelse att han betonar att det svaga, det lama, de får då del av frälsningen. Och ingen av invånarna ska säga jag är svag. Och varför inte? Jo, man är förlåten. Genom förlåtelsen eller rättfärdiggörelsen så är man stark. Man har sin styrka i Herrens nåd och förlåtelse. Ja, fullt så där detaljerat kan jag inte gå igenom verserna här, för då kommer det att bli alltför många kassetter, tror jag. Utan vi går nog snabbt vidare in på kapitel 34 och 35. Kapitel 34 och 35 är den sista delen innan vi kommer till det historiska mellanavsnittet i Jesaja-rullens mitt, 36-39. Den första delen av boken avrundas eller avslutas nu med dessa kapitel, kapitel 34 och 35. Och det handlar om Guds fienders eviga olycka och det sanna Sions härlighet och eviga glädje. Alltså det otroende går under i en evig förtappelse. Det troende har en härlig framtid att vänta, en evig glädje. Guds fiender respektive Guds vänner handlar det om. Och det 34 kapitlet handlar om fienderna. Och det 35 handlar om frälsningen eller Guds härliga och eviga messianska rike med evig glädje. Vi ska då först se på det 34 kapitlet som omfattar 17 verser. Här talas det om Guds fienders eviga olycka. Folken, Gojim, alla nationer, alla folk uppmanas att träda fram och lyssna till Herrens domsutslag. Alla folk som är fientliga mot Herren ska förgöras vid världens slut. Och att vi här nu får blicka fram emot världens slut, precis som i kapitel 24 till och med 27. Om ni kommer ihåg dessa kapitel som avslutade serien av utsagor mot främmande folk i 13 till och med 23. Då fick vi se domen, den eviga och slutliga domen och den eviga och slutliga frälsningen. Så det är likadant här efter de fem B-utsagorna i 28 till och med 33. Så får vi här nu blicka fram emot den slutliga domen och också den eviga glädjen och frälsningen. Att det här talas om den slutliga domen, det framgår av den fjärde versen. himmelens hela härskara förgås och himmelen själv hoprullas som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ned, lik vissnade löv från vinrankan, lik vissnade blad från fikonträdet. Det kan verka till att profeten hela tiden hänvisar till något visuellt, något man kan se. Han hänvisar till bokrullen, eller han hänvisar till vinrankan, eller han hänvisar till fikonträdet. Förut har han hänvisat till skepp, eller han hänvisar till ett tält. Han hänvisar till öken, han hänvisar till Basan eller till Libanon eller någonting annat. För att med dessa synliga ting måla ut och förklara och åskådliggöra det andliga, osynliga och eviga sanningarna. Det blir alltså en dom. Fienderna mot Herren och hans Sion har inget annat att vänta än evig undergång. Därför uppmanas de att i tid lyssna på detta. Träda fram och lyssna till Herrens domsutslag. Så skildras också i detta kapitel framförallt Edoms undergång. Edom plockas fram som en representant för alla de makter som är fientliga mot Guds församling. De kommer att få sin vedergällning. Nu ställs Edom i fokus, i centrum. Vi har förut sett i kapitel 24 till och med 27 att det var en annan makt som där plockades fram i ett sammanhang, nämligen Moab, det högmodiga Moab. Här är det Edom. Och varför just Edom väljs, det kan vi inte säkert veta, men vi vet ju av Israels historia att Edom är lika med Esau och att Edom tidigt blev en fiende mot löftets barn och löftets linje, den som hade av Herren helt oförtjänt, fastän han var en bedragare, fått av nåd alena välsignelsen. Och Edom var mycket närstående Israel, Guds folk, men likväl så långt ifrån, så långt borta. Och just över Edom uttalas denna dom som vi möter i detta kapitel, med att Edom ska vara som ett vittnesbörd för allvaret i att avfalla från Herren, att inte tro honom. Edom vittnar om allvaret i Herrens ord och Herrens domar. Edom blir ett ödeland. Och det är ganska märkligt att av de olika rikerna så har just Edom försvunnit. Esaus rike, Edoms första, som skildras redan i första Mosebok 36. Mäktiga, starka förstar, de har gått under allesammans. Finns inget Edom. Edom ligger ju idag inom Jordaniens område, men det är ett mycket ödsligt landområde. Där finns inga stora städer. Det finns bara lite beduiner, lite småhus, lite tält. Och det är ett vittnesbörd om sanningen i Herrens domar. Vi har andra sådana exempel när Jesus Kristus talar sitt ve över Kapernaum, sitt ve över Korazin och sitt ve över Betsaida. Så än idag är dessa platser obebodda ruinhögar. Vittnesbörd om sanningen i Herrens ord och allvaret i att dra över sig domen och förbannelsen. Edom representerar alltså alla makter som är fientliga mot Guds församling, och de får sin vedergällning. Det ska brinna en brand som aldrig slocknar. Edom ska ödeläggas för evig tid. Här i detta kapitel finns många detaljer som man kanske kunde stanna vid om vi hade tid till det. Domen skildras åskådligt. Herren kommer med ett svärd som dryper av blod, som är dränkt i fett. Här så plockas två bilder samman. Slakt, undergång, dom i kriget. Och bilden av offer. Svärdet är ett svärd i samband med offer också. Och det talas om ett offer i Bosra, ett stort slaktande i Edoms land. Bosra låg ju i Edom. Och det talas om att deras land dricker sig rusigt av blod. Deras jord blir dränkt i fett. Man kan alltså se framför sig ett land, om ni tänker ett land som har utsatts för mycket häftigt regn, vilket är mycket vanligt där nere, så kommer detta häftiga regn att dra med sig allt möjligt, all möjlig jord, sköljer bort jord i mängd. Och på samma sätt så är domen här så omfattande att det är blod som sköljer in över landet, så att det kan uttryckas deras land dricker sig rusigt av blod. Och om ni tänker er riktigt stora offer, så är det en mängd offerdjur som då blir offrade. Det är en mängd av fett som ska brännas upp. Det fick ju inte förtäras. Och när då bilden av offret plockas ihop med bilden av krigets härningar, så talas det här om att deras jord blir dränkt i fett. Och det kan man också då se mycket åskådligt framför sig, om man lever sig in i hur det var när man offrade. Och det är frågan om Herrens hämndedag, om vedergällningens år. Och vi har förutsett hur uttrycken hämndedag och vedergällningens år är liktydigt också med frälsningens dag, med nådens år. Ty när fienderna döms, då är ju också ondskan borta. Då är alla som plågar Guds barn borta. Då är det samtidigt förlossningens och frälsningens dag i dess fullhet för Guds utvalda, för Guds folk. Ja, från den 9:e versen skildras sedan mera i detalj domen över Edom. Och från den 12:e versen så kan man se hur riket med dess städer och palats har helt förbannats och ödelagts, förhärjats. Det finns inte längre några herremän, och alla Edoms första har fått ett slut. I palatsen där finns inte sång och yttighet längre, där bara finns bara törne, nässlor och tistlar. Och det är ökendjur, sådana djur som vistas där det inte finns just något liv i övrigt. Det är för torrt för att växa. Ingen som sköter om det hela. Utan det är bara schakaler och ökenhundar och andra som tjoar och hoar. Ugglor och allt vad det kan vara. Och det är sådant som här skildras i den 13:e och i den 14:e versen. I den 14:e versen nämns också någon form av ökendjur eller ökenande som kallas för Lilit. Och man har observerat att det finns ett liknande ord inom assyrisk och babylonisk mytologi, Lilito, som var en form av öknens och nattens demon. Och det är svårt att säga om det är på denna demon som profeten anspelar, eller om det bara råkar vara lite lik ljudande ord. Men det är inte omöjligt, och i så fall vill han framhålla att det som ni fruktar och talar om, ja, det ska drabba er. Detta mörker, dessa onda andar, detta elände som ni talar om, det är just det som ska komma över er. Och när det i 16:e versen står, sök i Herrens bokrulle. Herrens bok, läs i den, inte ett enda av det djuren ska utebli. Det ena ska inte fåfängt söka det andra, till det är hans mun som befaller det, det är hans ande som samlar dem tillhopa. Så betonas det att detta som då äger rum, det sker i full harmoni med Herrens bok. Det sker i full harmoni med Herrens mun, med Herrens ande. Det är Herren som har sagt det. Det är Herren som i förväg har profeterat om att detta blir fiendernas slott. Och så kommer det att bli. Det är han som tillskiftar dem deras mark efter mätsnöre, står det i vers 17. Det vill säga, det är inte tillfälligheter som gör att dom och ödeläggelse kommer, utan det är Herren som utför denna dom. Och domen, den är då evig. Till evig tid kommer dessa onda makter och denna ödeläggelse att bli fiendernas slott från släkte till släkte. Ja, så blir det lagom att vi avrundar serien före sommaren och den här delen av Jesaja-boken med att gå igenom kapitel 35. Och då har vi det typiska för profeten återigen med kontrastverkan. Mot detta elände, mot detta dystra som väntar fienderna, otrons folk, så skildras nu det troende, så skildras nu Herrens sanna rike. Det är ett härligt rike, det är ett rike fullt av liv och skönhet och glädje, ja, av evig glädje. Kapitel 35 som omfattar 10 verser. Och sammanfattar vi innehållet så kan det göra så här. Guds rikes öken tillvaro ska förbytas i härlighet och fröjd, verserna 1 och 2. Det maktlösa och vacklande ska få styrka. Ty Herren själv ska komma och frälsa sitt folk, verserna 3 och 4. Och då ska blinda se, då ska döva höra, då ska lama hoppa som en hjort, och stumma ska jubla. Och dessa liknande ord, till dessa har vi mött tidigare i 29 kapitlet, verserna 18 och 19. Och det torra landet ska få liv, verserna 5 och 7. Till 7. Och en banad väg fri från fiender och vilddjur ska leda genom öknen till Guds Sion, där evig fröjd och glädje ska råda. Den vägen ska kallas den heliga vägen, som inte för någon vilse. På den vägen vandrar, står det, friköpta människor. Friköpta människor. Återlösta av Herren. Ja, detta kapitel är ju oerhört innehållsrikt och delar av det blir också citerade i Nya testamentet. Här ser vi hur olika bilder åskådliggör ett och detsamma. I början så har vi bilden som vi har mött förut också av öknen och ödemarken som får glädja sig, som får liv igen. Som får fröjdas, som blomstrar, skönt och underbart. Jubel och härlighet. Här talas nu återigen om Libanon och Saron, men inte som vi såg i 33 kapitlet som exempel på hur Assur har förstört. Utan här är det bilder för härligheten och prakten i det sanna Sion, i det sanna Gudsriket. Och det ger nu mod och kraft åt de svaga och maktlösa. Vacklande knän. Kan ni se den bilden framför er? Darrande och vacklande knän. Modfällda. Har ni sett någon modfälld människa? Som nu har fått mod och frimodighet tillbaka. Och uppmanas att vara frimodig och inte frukta. Och så står det då fjärde versen. Se er Gud. Kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Jag själv kommer han och frälser er. Sen här ytterligare ett belägg på det som jag har sagt flera gånger. Att detta med hämnden och vedergällningen, slaktningen och domen och frälsningen, det går ihop. Frälsningen innebär vedergällning och dom och undergång för fienderna. Och den innebär salighet. För Guds barn, det troende. Och därför så är det inte ord av som skrämmer när Guds barn får höra att Gud kommer med hämnd. Utan det är ord som ingjuter glädje och tröst. Då ska vedermödans tid vara slut. Då ska plågan från alla våra fiender, från djävulen och hans anhang, världen. Och från vårt eget kött vara borta. i fullbordans stund. Och lägg märke till att det står inte här direkt att Messias eller Guds son eller jungfruns son eller Immanuel ska komma. Det säger profeten ju. Men här nöjer han sig med att säga att det är Herren själv som kommer. Och vi har ju sett också att Messias eller Immanuel är ingen annan än den starke guden, är Herren själv. Och väldigt ofta så säger den messianska profetian just det, att det är Herren som kommer. Det är jag är Gud som kommer till er. Själv kommer han och frälser er. Och när Kristus då träder fram så betonar han att det är jag. Det är jag. Och han hänvisar ju också till de följande verserna. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. Dessa ord blir ju citerade. Och Johannes Döparen blir hänvisad till dessa ord när han frågar om Jesus är Messias eller inte. Gå och berätta vad ni ser. Så är det alltså när Messias kommer, då är den här blommande öknen där. Det är alltså ett missförstånd av profetian att tro att dessa konkreta bilder ska överföras till någon annan konkret jordisk verklighet i vår tid. Utan de konkreta, synliga jordiska bilderna har ju sin fullbordan i den andliga verklighet som är för handen och är sann överallt där Herren är, där Messias är. Och det hänvisar alltså Jesus till. Och här talas ju fortsättningen om vatten och strömmar i det torra landet. Och den banade vägen, det syftar ju på detta att det är ingen krokig och svårfunnen väg för det återlösta, utan en banad väg, en uppskottad väg. Det är ingen som kan ta miste på den vägen, utan det återlösta, de går där och de kommer inte vilse. Den vägen tillhör dem, detta frälsta, det återlösta folket. Och nu ser jag tiden är ute så jag hinner inte närmare utveckla mer vad som står i vers 8 till och med 10. Utan vi får sluta med detta att det är givet från Herren en banad väg. Och det är ett återlöst och frälst folk som vandrar på den till ett Sion med evig fröjd och glädje. Amen.